Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede. Och
Lena Ljungdahl.
Du brukar ju säga åket.
Ja, men jag tänkte jag vill överraska dig lite.
Ja, det gjorde du verkligen.
Mm, härligt.
Det lyssnarna inte har fått vara med nu, det är att Anna har fullständigt brunat ur i en kvart på olika saker.
Ja, och förlåt. Alltså jag insåg precis när vi tryckte på räck att du är ju... Jag menar, älskade Lena Ljungdahl, jag vill uppriktigt be om ursäkt, för jag insåg faktiskt att det ofta händer att du blir min kompost. Alltså, du får ta emot mina känsloyttringar som inte har med dig att göra överhuvudtaget.
Men jag välkomnar det. Jag ser det också som ett komplimang. Jag är en trygg sfär. Jag är en rymd, som Meta skulle ha sagt.
Ja. Och framförallt är du ju den jag pratar mest med på en vecka. Ja. Och den som jag vet orkar ta emot skiten utan att liksom så här, göra jättemycket med informationen mer än att ge mig några så här stöttande ord på vägen.
Jag petar in något du har rätt här och där.
Ja.
Nej, men det är väl ett tryggt sammanhang. Jag vet ju ungefär också, jag känner ju till ämnet så att säga. Jag vet ju vad det handlar om. Jag känner med dig. Men ibland behöver man ju bara bruna ur, och du gör ju det då och då.
Jag gör ju det.
Det är väl
då
bra.
Och då.
Det är jättebra. Tänk, du hade ju imploderat annars.
Mm, det är riktigt.
Men det är korrekt. It's close now, it's close now. Det är en sån här falling down. This is not a hamburger. Den är liksom precis runt hörnet, kan jag meddela alla er lyssnare.
Ja, men jag kan behärska
mig. Jag gillar ju också när du är lite rivig.
Och jag vet.
När du så att säga låter dammluckorna gå.
Men jag vet ju också att med dig kan jag ju vara det. Utan att bli dömd för någonting. Eller
det här är ett safe space.
Ja, jag vet ju det. Ja. Och jag uppskattar det innerligt. Så tack för det.
Ja, det är bra.
Utan den möjligheten, ingen torsdagspodd kan man säga.
Och nej.
Nu är det ju dags för en rekorderlig case-torsdag.
Jajamän! Tänk vad vi får runt i de olika segmenten.
Ja.
Och vad mycket buzz och vass det blev om stryp, sex och afaxi också.
Afaxi.
Asfixi avsnittet.
Ja,
det engagerar.
Men Lena, kan jag bara med anledning av det få läsa upp ett litet meddelande? Jag har fått ett av flera, ska jag säga, för att jag har fått vi har fått så många.
Jag såg det på DM. Det, och några av dem sög till i maggropen på en.
Verkligen.
Mm.
Men jag har frågat den här personen om det är okej att läsa upp, och hon har givit sitt medgivande, och jag skulle vilja göra det, för jag tycker det var fint. Hon skrev så här: jag har under många år lyssnat på krimpoddar och anser mig vara härdad från alla hemskheter, men detta avsnitt fick jag pausa ett par gånger. Jag levde i en relation med en man under ett par år som misshandlade mig både psykiskt och fysiskt, och precis som ni beskriver så var det till 90% av gångerna halsen han gav sig på. Känslan av personen som njöt sexuellt av det, den känslan upplevde jag i rädsla för mitt liv. Nästan så att man kan bli provocerad utav uttalet. Samtidigt får man ju ha en acceptans till deras läggning. Det du beskrev med halsåk är också något jag upplevt. Jag blev hasad på vår grusväg i halsen. Det är verkligen ett bra avsnitt, och jag är så tacksam över att ni lyfter detta. Ofta känner vi oss väldigt ensamma då man sällan vågar prata om sin utsatthet, så detta är så betydelsefullt. Sen skrev vi flera meddelanden till om liksom lite mer så här på djupet vad hon hade upplevt. Men alltså, alla de här meddelandena som vi får läser vi och tar till oss och känner tacksamhet över. Alltså, man blir stärkt av att det arbete vi lägger ner på podden i form av kunskapslyft och problemorientering, om man kan kalla det så, stöttas ju av att vi får den här feedbacken av er som lyssnar.
Ja, verkligen.
Såklart. Och att det betyder något för någon.
Ja, jag blir så här öm. Jag blir öm i, min, i mitt hjärta och själ av de här. Men också förfasas jag över det faktum att människor har det så här. Det är inget nytt under solen.
Det är inget nytt.
Det vet vi ju. Men, men när, man, när liksom våra lyssnare, sådana som vi vet lyssnar på oss varje vecka. Mm. Det är liksom, det är dem, det är en av dem.
Exakt.
Flera av dem som hasas. Nej, det, ja, det är hemskt.
Så kanske ska vi påminna om att sök stöd, polisanmäl, sök vård. Det finns hjälp att få, men du måste våga ta det där steget. Och ta hjälp att ta det där steget. Alltid finns det någon, en arbetskamrat, en i din, vad vet jag, gympagrupp, en granne, vem som helst. Sök stöd. Mm.
Mycket bra sagt, Anna.
Case torsdag. Nåväl, nu är det case torsdag och jag kliver ur.
Idag är det jag som läser
passagerarsätet och sätter mig där bak. Alltså det här, jag har ju, jag vet ju lite grann om caset du har valt. Alltså det här är ett sånt, så intressant case.
Det här har något.
Verkligen.
Och jag var tvungen att välja just det här för att det handlar om Stockholm och Nacka där jag bor. Och huvudpersonen heter ju Doris.
Jag vet.
Jag drogs dit åt.
Det var ju också så här, det vet ju inte du, för det har jag inte sagt till dig och det vet inte våra lyssnare. Men när jag skulle gå in idag i vår gemensamma mapp på internet så såg jag att du hade döpt ett dokument till Doris är död. Och då fick jag lite panik för jag tänkte så här, är den här, är det något form av testamente nu till Doris? Eller är det ett Doris-testamente? Jag fattade absolut ingenting innan jag insåg att nej, men det måste ju vara huvudpersonen i det här caset som heter Doris.
Gud, vad hemskt!
Jag vet! Det var ju det.
Otänksamt av mig.
Ja, det var det. Men
du kommer förstå ganska snart nu att Doris är död. Men nu pratar vi då inte om min ljuvliga lilla hund, utan vi pratar om dagens huvudperson. Och
berätta.
Jag kommer att ta med dig på en resa. Och det är ganska mycket kriminaltekniska habrovinker i det här avsnittet. Oh, så att du kommer få
sprida
ditt glitter över innehållet. Men jag ska ta med dig tillbaka till 1910 i året. Det är väl ungefär då som Gustav Stjärne härjade runt i Stockholm som konstapel. Det som var vår sommarföljetong. Var inte
just
det 1910-20 någonstans där?
Början på förra seklet i alla fall.
Ja, exakt. Vi befinner oss alltså i Nacka, där jag bor. Och Nacka var vid den här tidpunkten bara en ganska ödslig skogsbygd utanför Stockholms tullar. Fanns inte så mycket här. En järnväg gick genom bygden och så fanns det lite enstaka hus här och där. Och sen hade de något nybyggt värdshus. Och så. Vi tar oss till Källtorpssjön. Och det är ju roligt för det är ju väldigt nära där jag bor. Jag är väldigt ofta och går i skogarna runt Källtorpssjön. Så efter det här kommer jag ju titta på olika platser där nu med helt nya ögon efter att ha läst det här.
Ja, såklart.
Jag måste säga en sak av personlig karaktär. Jag var helt ointresserad av historia när jag gick i skolan. Jag var helt ointresserad. Mycket snubbar i klassen var intresserad av andra världskriget. Det verkar vara en snubbgrej att man är väldigt intresserad av andra världskriget.
Just det.
Men jag tyckte att det var tråkigt. Jag tror att vår lärare var ganska tråkigt. Och det här med att hålla på att rita tidsaxlar och plotta ut kungar i olika följder. Det gav mig ingenting.
Tronföljderna. Nej, det har jag inte heller tyckt har varit känt så sexigt. Faktiskt.
Och det var typ det man gjorde. Så jag måste säga att det här med att vi ibland drar historiska case, det får mig att bli lite historiskt intresserad igen. Jag tycker det är spännande.
Jag känner samma.
Mer när det går till karaktär, till människor. Vi hade människor på den tiden. Inte vilken jävel hade mest guld. Det är helt ointressant. Nåväl, Vi är vid Källtorpssjön. Det är den 17 juli. Och just den här dagen och den här sommaren så var det hett.
Mm-hmm.
Det var 3 fiskare som hade sökt svalka ute på Källtorpssjön. Där satt de i en gammal träeka med sina metspön. Och så hade de tagit sina öl och hällt i en påse över relingen. Och lät dem liksom dras med så det skulle svalkas lite.
Det gamla tricket, ja.
Det gamla tricket. Mm. Och där de fiskade och de drack öl och hade det bra. Och sen så rätt var det så tog masken slut i burken.
Typiskt.
Dessutom var några av dem kissenödiga. Så att de rodde in till en ö mitt i Källtorpssjön för att gräva upp mer mask. Och lätta på trycket. Rasta roffe. Och man hoppade i land. Och man liksom knallade upp på den där ön och så hittade man liksom en stor grandunge där. Tänkte man, här finns det ju feta maskar. Så att de började gräva och insåg ganska snart att det var någonting som inte stod helt rätt till. I den här jordhögen som de grävdes ner, den var ganska luftig, eller vad man säger. Det var inte så kompakt.
Det var inte så kompakt, nej.
Nej. Så de vevade sig ner där på jakt efter maskarna och det var ju ganska så här näringsrik jord. Men helt plötsligt så sticker då en benpipa upp ur den här jordhögen. Och de tyckte i alla fall att det såg ut som en benpipa, men de visste väl inte riktigt. Så de försiktigt då så la de sig på knä där och grävde fram den här benpipan. Det skeletterade materialet som Anna Jinghed hade kallat det. Och mycket riktigt, det var ett skelettben. Och de tyckte också att det såg mänskligt ut.
Otroligt.
Här skulle jag för första gången vilja bromsa in lite grann. Vi har varit inne på det här några gånger i podden. Alltså, hur ser man skillnad på ett mänskligt ben och ett djur? Låt oss minnas den här gången när någon kollega till dig ville att du skulle komma ut till platsen och titta på det här benet som han var övertygad om att det var ett mänskligt ben. Och du kommer dit och hittat 1,5 meter långt ben.
Alltså bara några korta reflektioner. För det första, jag tycker det är helt otroligt att de då kliver i land på den här lilla ön. Och i sin jakt efter mask så gräver de fram då det du kallar för skelettben. Det är ungefär som att säga salsasås. För det är ju liksom lite samma sak. Men alltså jag tycker ändå är härligt. Ja. För att besvara din fråga, hur vet man om det här benet då är mänskligt? Ja, alltså, för det första, vi har ju varit inne på det här flera gånger tidigare. Det finns ju de så kallade anatomiska landmärkena. Alltså, det mänskliga skelettet är ju beskaffat på ett visst sätt. Vi känner ju till vilka typer av leder vi har, var vi har kulleder och hur de ansluter till långa rörben till exempel. Vi känner till de ungefärliga dimensionerna, dimensionerna på muskelinfästningarna. Vi kan också ta idag, det kunde man inte då, men idag kan vi ju ta DNA-prov för att säkerställa att det är humant ben om det skulle krävas.
Men jag skulle säga, benet?
Ja, precis. Ja. Men i första hand så tittar vi såklart på hur det ser ut. Alltså är det här en anatomi som vi känner igen från människans skelett eller är det mer förknippat med djur?
Men det kräver ju ändå en ganska hög kompetens om det mänskliga skelettets anatomiska landmärken. 3 gubbar som har dragit en bira. Möjligtvis om de är vana jägare, då kanske de känner igen det här är ju ett gammalt klassiskt rådjursben. Ja.
Ja, men hanterar man liksom skeletala delar oavsett det är humant eller liksom djur så lär man ju sig och bekanta sig med de olika egenheterna. Så det håller jag med om.
Men om du skulle få ge rekommendationer nu då, för att det finns ju rätt mycket folk som går ut i skog och mark. Mm. Om man snubblar över ett ben, det är ganska hög sannolikhet att det är ett djur som har dött.
Absolut.
Om det ligger liksom en... Men vad skulle kriminaltekniker Jinghede vilja att människor gör när de hittar ben och det är någonting med antingen placeringen eller storleken eller någon sån omständigheterna som gör att de blir lite så här tvekis.
Ja,
och det är rätt sak att göra då?
För det första så skulle jag vilja säga att det är ju bra att man blir tvekis. Alltså det är ju, för att skulle det vara liksom ett humant material så är det ju bättre att bli tvekis och backa undan än att vara fram och killa på det. Ja. Så att jag skulle säga att det gängsrådet är ju att frysa läget så länge man inte vet med säkerhet. Idag har vi möjlighet att ta eller få kontakt via FaceTime till exempel. Och då kan vi ju göra en första bedömning. Om det här ser ut som något som vi bör undersöka eller inte. Och vi kan till och med be patrullen eller den här allmänheten, alltså den som har hittat de här bendelarna, ta några bilder, skicka till oss. Är vi osäkra kan vi skicka vidare till en osteolog som är liksom superspecialist på att bedöma det här. Alltså vid minsta tveksamhet skulle jag säga så åker vi ut, såklart.
Ja,
det är
och
inte
du skäller inte
så.
På dem då?
Absolut dem. Inte. Nej, verkligen inte. Tvärtom.
Nej, men det är bra. Men du, de här tre gubbarna, de drog inte i bromsen. Utan de tänkte, det här ser ut som ett mänskligt ben, vi gräver vidare.
Ja, men alltså.
Så de började gräva ur den här högen och ganska snart så stod det klart för dem att de har ju hittat en fyndplats. Någon har ju försökt täcka över en kropp. För att under diverse stenar, under jord, grenar som låg huller om buller, under det här lösa täcket av jord, så låg resterna av en kvinnokropp.
Mm.
Synen var ju då inte trevlig. Och när de hade vält upp alla dessa löv och pinnar och grenar och så kom ju en ganska ogästvänlig doft.
Det kan man tänka
slående
sig.
Upp i ansiktet på dem. Det var en ganska rutten gestalt.
Som vi måste ju komma ihåg bara här. Får jag bara pausa här lite?
Ja.
Att det här var 1910. Alltså vilka egentliga möjligheter hade de att sätta sig i förbindelse med polis från ön?
Det är inte FaceTime.
Det är inte FaceTime. Det är inte ens ett telefonsamtal bort.
Nej. Så då ska då två hoppa i ekan. En ska då lämnas kvar med Britta.
Ja.
Och sen ska... Jag
menar, man får inte bli arg här för att de gräver vidare, menar jag.
Nej. Kvinnokroppen där, den var grönaktig och den såg ut som ärgad kopp. Och ansiktet var delvis uppätet av djur. Någon hade varit där och liksom mumsat lite. Och den här stanken slog emot dem så att dessa ölstinna gubbar, de spydde på platsen.
Men
och nu så la de i alla fall benen på ryggen och kutade ner mot båten. Nu var det inte kul längre tyckte de. Det här var alldeles för makabert att titta på. Man rodde så fort man kunde tillbaka till bryggan och for sedan vidare till fjärdingsmannen i Nackas poliskontor. Där stövlar de in till Johan Johansson. Han satt i godan ro när trion kom in rusande och babblar i mun på varandra, vita i ansiktet. De försökte då återge vad de hade upplevt ute på Källtorpssjön och Johansson förstod att det där var lite för mycket för att han skulle hålla på och lägga pannan i väck för. Så att han ringde kronolänsman i fina titlar.
Var det någon form av överkonstapel då eller liksom en... Ja.
Han levde upp tror jag. Vi får tolka det så. Och kronolänsman kom dit den skickade ut en ganska ung adept till platsen. Så nu kommer då huvudpersonen, konstapel Knut kan vi kalla honom. Han är 25 år gammal. Han fick detta mystiska det är någon form av misstänkt mord i alla fall på sitt bord. Den här karen, han kom från Hälsingland. Han var känd för att ha fötterna stadigt i myllan. Det var inte så mycket som kunde rucka på honom. Men han var också lite före i sin tid. Han hade inte så förutfattade meningar. Han fattade inga snabba beslut. Han stängde inte dörren för lite olika spår. Och hur svårjobbat och omöjligt det än var så jobbade han hårt och ville liksom nysta vidare.
Ah.
Har du några såna här kollegor?
Ja, men det har jag. De här illrarna liksom, som aldrig ger sig.
Nej, de gillar, och de gillar man ju.
Ja, verkligen.
Jag tror att du är en sån, Anna.
Jag är lite av en sån, ja. På gott och ont, ska jag säga. Det kostar ibland också lite grann. Men i hjärtat känns det bra.
Ja, men jag har vid ett par tillfällen mött envisheten i dig. Och den... den ruckar man inte på.
Nej.
Ja, men han fick åka dit 1910. Finns det kriminaltekniker vid den här tidpunkten?
Svar
för det är väl
nej.
Det man hade skickat dit. Nej, exakt. Nu för tiden hade ju du åkt dit först.
Ja, det hade jag ju gjort. Mm. Men 1910 så var ju liksom kriminaltekniken ännu i sin linda. I andra delar av världen så hade man ju liksom förstått en del kring identifieringsmöjligheter till exempel. Det här med fingeravtryck och annat. Så att det var egentligen identifieringskunskapen som var den första tidiga kriminaltekniska delen, om man säger så. Sen så var ju fältarbetet, alltså det här man kunde göra ute på en plats, det kom liksom senare med lite släp, om man säger så. Och särskilt i Sverige. I Sverige hade vi ju inte ett liksom, kriminaltekniskt laboratorium förrän långt, långt senare egentligen. Och det var ju Harry Söderman, Otto Wendt eller de här andra pojkarna som var tidigt ute med det.
Mm.
Så att nej, det fanns ju inga kriminaltekniker att skicka, tyvärr. Utan man fick förlita sig till detektiverna som var ute på platsen.
Ja, och nu är det konstapel Knut som får ta tag i det här.
Mm.
Han tittade då på den här kvinnokroppen och han konstaterade snabbt att det rörde sig om mord. Runt halsen låg en strypsnara som han tyckte såg ut som ett snöre från en sko eller känga. I övrigt så hittade han inga andra spår, mer än att kläderna låg en bit bort från kroppen, sönderrivna och uppslitna. Mm. Och någon hade skurit sönder fodret i, om det var någon form av kappa eller tunn sommarkappa. Okay. Någon hade liksom skurit sönder fodret. Kanske för att, inte vet jag, hitta någon identitetspapper eller något liknande.
Mm-hmm.
Och en bit bort låg också två tomma vinflaskor. Hur mycket kan djur ställa till med? Får jag bara berätta om en liten anekdot? Det är ju många människor som gömmer knark i skogen.
Yeah.
Vid ett tillfälle så hittade vi knarkgömman.
Mm-hmm.
Och då är det ju alltid en sån här sport. Ska vi låta knarket ligga och hålla span på platsen och plocka om de kommer? Vågar vi låta knarket ligga? I så fall måste vi verkligen dygnet runt ha koll på det.
Mm.
För man kan inte, polisen kan inte hitta ett stor portion knark och låta det ligga ifall något, inte vet jag, barn kommer dit eller något. Men då så var någon chef som tog beslut att nej, vi får byta ut det, för det är det man gör. Då byter man liksom ut själva knarket till något annat och sen så spanar man på platsen och tar dem när de kommer. Men då var det så jobbigt för de hade gömt knarket i termosar.
Jaha. Alltså kaffetermosar?
Ja.
Mm.
Ja. För att det inte ska komma väta och sånt i det, gissar jag. Att de har liksom tänkt till. Så det låg i termosar, så nedgrävt under mossan. Så vi bara, okej, vi öppnar termosarna, bort med knarket, i med då ersättningsmaterial. Ja, och sen så gömde vi tillbaka det igen. Och sen fick man liksom, fan, de kommer ju se. För att skulle jag gömma någonting så skulle jag arrangera platsen så att jag ser om någon har varit vid. Så vi fick så här... jag kommer inte ihåg hur de här flaskorna låg. Så då började vi bröta runt. Vildsvinen har varit här också. Så att vi körde djuren. Djuren har varit här.
Ah, jag fattar.
Och det var så otroligt kul att lyssna på telefonavlyssningen sen.
Jag bara frågar, vad tänkte ni att djuren skulle ha för intresse av att böka runt precis där?
Det är oklart, det var nog en paniklösning.
Ja,
det fanns kanske ingen långskriden plan där.
Nej.
Utan det var så här, nej men vi får eller någon annan jävel har varit där och rota. Men då är det i alla fall så kul att lyssna på telefonavlyssningen sen, hur, när den ena säger till den andra så här, fan, det måste ha varit något djur här. Ja, men, och då säger den andra så här, men har djuret ätit upp min digitalvåg? Alltså, varför skulle den äta en våg? Den hade ju då tagit sin beslag, för den var ju så otroligt besudlad. Och så hör man snillen spekulera så här. Ja, det måste vara ett ganska stort djur. Ja, jo, det är för sig så här, och det är möjligt, men varför skulle den äta en våg? Det var väldigt roligt att lyssna på dem efterhand. Gud. Nåväl, hur mycket kan djur ställa till det på brottsplats innan ni hinner fram? Om en kropp har legat i ett par veckor. Mm. Det är varmt satan här, det är mitt i sommaren.
Ja, nej, men det kan ställa till det ordentligt för oss. Och det första och ofta mest konkreta beviset för att djur har varit fram till en kropp, det är ju att hela kroppsdelar saknas. Det kan vara att huvudet är liksom borta eller en arm eller sådär. Och då behöver man ju sällan, ja, det är klart, skulle det visa sig att resten av kroppen uppvisar spår efter styckning, så kanske man får en annan teori. Men det vanliga är ju om en kropp anträffas ut och det saknas delar, det är ju att djur har burit bort på delar.
Ja.
Annars kan man ju se ibland bett eller till och med bitmärken till exempel.
Mm.
Och inte sällan så är det ju en kombination av djurangrepp och naturlig nedbrytning. Det är också så att om ett djur har liksom tagit en tugga på kroppen, då kommer ju en del av innanmätet att friläggas, och det kommer påskynda den naturliga nedbrytningsprocessen eftersom vadå? Spyflugor hinner dit.
En del av innanmätet kommer att friläggas.
Ja,
alltså,
ja, men det är det som
riktigt.
Ja, men det är det som händer. Om ett vildsvin skulle ta en tugga, då kommer det bli som en sårruta. Och då kommer ju flugor i större mängd komma dit. Därmed kommer också fler larver att utvecklas i det här området.
Det blir massa...
Och nedbrytningen kommer gå fort.
Kan det vara så att människor dumpar kroppar ute just för att man vet om det? För att man liksom vill sopa undan lite spår av sin egen... Ja.
Alltså om du frågar mig vad jag själv hade valt, så ja, jag hade valt det. För att det påskyndar ju den naturliga nedbrytningsprocessen. Om man inte väljer såklart att gräva ner, det kan ju snarare förlångsamma processen. Men absolut.
Ja. Knut förstod i alla fall att mördaren hade varit beräknande och slug och kanske gjort saker för att identiteten skulle bli så svår som möjligt att lösa för dem. Han hittade ingenting av den stackars kvinnans tillhörigheter. Och vid den här tidpunkten ska man komma ihåg att...
Stopp. Hade hon inga tillhörigheter alls?
Inga.
Det är intressant.
Det är intressant. Och vid den här tidpunkten också, 1910, då var det tydligen väldigt ovanligt att kvinnor inte hade med sig en liten handväska med sina personliga tillhörigheter, familjefotografier. Och alla kvinnor bar hatt.
Aha, ja,
så han var så här, konstapel Knut undrar, var är den tjusiga sommarhatten? Det kanske inte är det första man frågar 2022 om man hittar en död kvinna, var är sommarhatten? Men vi måste komma ihåg att det här var en annan tid.
Men han
tyckte att det var märkligt.
Nej, förlåt. Det var inte meningen att avbryta. Men det jag direkt tänker är ju då, innebär att man kanske då skulle tänka sig att fyndplatsen inte så att säga är mordplatsen. Att saker skulle kunna förlorats på vägen eller plockats av till exempel.
Antingen det, eller att det sista mördaren gjorde innan han började veva jord över kroppen var att av någon anledning ta med sig därifrån. Någon av dem... sakerna. Men Knut blev inte klok, så att han hoppades på att rättsläkaren skulle ge honom svar. För rättsläkare fanns det i alla fall vid den här tidpunkten.
Mm.
Och det kan vi bara konstatera, och det har vi ju gjort både du och jag i många utredningar, att det är såklart att spår på platsen kan ge oss svar, men avsaknaden av spår är också intressant. Alltså saker som borde finnas inte finns.
Dels det, men också behöver man fundera på varför saknas det spår. Är det så att vi tänker oss att spår saknas för att man har arrangerat platsen eller städat platsen, så kan man tänka sig att det i sig har avsatt spår. Det är ju en ganska klassisk tankegång vi har idag i alla fall. Alltså bara att avlägsna spår kan tillföra spår, om du förstår vad jag menar.
Mm. Ja, och här, nu fanns det inga moderna bårhus och sådär med kylanläggningar, utan det som fanns att tillgå, det var kyrkans mörka och fuktiga krypta. Och det var dit kroppen togs. Och rättsläkaren kom dit med sin 16-åriga assistent. Det är ungt.
Verkligen.
Ja, förruttnelsen var nu i full sving och kroppen, alltså någon hade gjort någonting med den här platsen där hon låg, så att det hade ju nästan blivit till en kompost, som du kallade mig i början av avsnittet. Jag var ju din kompost.
Ja, men vad då någon hade gjort något med platsen? Det räckte väl att kroppen själv var i förruttnelse?
Ja, men det var ju det här med att det var någon som hade lagt pinnar och stenar och mossar om vartannat. Det hade blivit en ganska härlig situation där, som kanske har påskyndat det.
Yeah.
Det var i alla fall väldigt svår jobbat, men rättsläkaren kunde konstatera att det handlade om en ung kvinna. Hon var inte gravid och inte våldtagen. Hon verkade frisk och stark, men hade en ganska illa krossskada bakom sitt vänstra öra. Och konstapel Knut kikade även, han fick reda på att det här skosnöret som hade legat runt halsen, det hade varit alldeles för klent för att lyckas kväva någon med. Men rättsläkaren hittade rätt mycket mossa nedtryckt i svalget på kroppen.
Intressant.
Och vi lärde oss förra torsdagen lite om hur mycket / lite som krävs för att faktiskt stoppa syre till försen och vad som händer och hur snabbt det kan gå. Och hur effektivt det är om man vill döda någon.
Jag tror vi var inne på det här med att asfyxi, alltså syrebrist, kan uppnås genom att man för in saker i munnen eller svalget. Till exempel mossa. Men det här ställer ju krav nu då på rättsläkaren att faktiskt försöka förstå om det här har varit självförvållat eller inte. För det kan man ju inte utesluta.
Nej, framförallt måste det uteslutas. I utredningen alltså. Och det de gör nu, det är att de börjar testa lite olika teorier. De skissar upp så här tänkbara scenarion. Hur hade det kunnat bli så här? Det är också väldigt försvårande för dem att de vet ju fortfarande inte vem den här personen är. Det finns inget sätt att identifiera henne på. Så att de börjar testa teorier. Hon kanske varit ute på en picknick, tagit av sig kläderna för att vänslas med någon. Som mitt i vänslandet då visar sig vara en brutal våldtäktsman. Han slog henne med en sten bakom vänster öra, tryckte ner mossa i munnen på henne och som en sista utväg tagit sitt skosnöre för att fullborda kvävningen. Knut tyckte väl så här, alltså visst, möjligen rimligt, men han kände sig ändå inte riktigt övertygad. Det var någonting som inte stämde med alltihopa. Ginghede, hur gör man så när man står sig lite i broms? Är det så att man börjar skissa på olika scenarion och teser och testa dem? Kan det här vara rimligt? Kan det här vara möjligt? Gör ni så?
Det är en fråga som jag gladeligen ska besvara efter att vi har gått på en liten paus. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd. Lena drar ett superspännande case idag. Det handlar om fallet Doris. Och frågan du ställer innan pausen här, Lena. Ja, alltså det är klart man tittar på olika scenarion. För att prata i ett lite torftigare, på ett lite torftigare sätt, så skulle man kunna säga att det vi gör är att ställa upp olika hypoteser. Alltså vi testar olika möjliga scenarion utifrån den fakta och de iakttagelser som vi gör på en plats. Så prövar vi helt enkelt sannolikheten för att de här olika hypoteserna är sanna eller inte.
Ja, bra. Och det var det de gjorde här. Och Knut kände sig inte riktigt övertygad. Självklart så sökte de med ljus och lykta efter den här dödes identitet. För att man behöver ju få reda på vem det är för att sen kunna börja kartlägga vad du hållit på med och hur hamnade du i den här gropen. Alla spår visade sig vara återvändsgränder ända fram till i slutet av juli. Då två unga sömmerskor traskade in på polisstationen. De arbetade i en ateljé i Gamla stan och en av deras vänner hade försvunnit tidigare under sommaren.
Mm-hmm.
Och man lade tydligen ut bilder på de klädstycken som ändå fanns kvar där runt kroppen i tidningen. Och då hade sömmerskorna känt igen de här kläderna. Mm. Därför att då det hade deras döda, deras kompis hade fått i present av dem.
Jaha.
Så nu tog man sömmerskorna till den mörka kalla kryptan där i kyrkan för att identifiera liket. Och då kände de då igen henne som Doris Lövdal, 19 år, från Lund. Räcker det med, om man inte har något annat, räcker det med att någon identifierar en kropp för att den ska anses identifierad?
För att besvara frågan kort, då, ja, idag, nej.
Nej? Bra. Det är bara att klargöra. Där hade man inget annat. Men nu har vi ju massa metoder. Nu kommer rättsodontolog Ginghede farandes med sina tandkort. Nej, jag skojar bara. Förlåt. Mm, det heter inte så. Ja. Doris kom från en fattig familj. Hon hade sökt sig till Stockholm med hopp om att få arbete. Och det fick hon.
Mm.
Däremot så var hon en ganska äventyrslysten tjej och hon fick ganska tidigt smak på storstadens puls och drogs in i diverse trubbel. Det tog inte så lång tid innan hon lurades in i prostitution.
Jamen.
Och hon drogs i av kriminella och manipulerade män som utnyttjade hennes sköra position och hennes personlighet som hon hade. Och hon var en ganska bra affär. En orörd, ung, vacker flicka med naiva blå ögon var precis vad de snuska torskarna tyckte om förlusta sig med. Inget nytt under solen. Så är det då, så är det nu.
Mm.
Men Knut hade i alla fall ett spår som han kunde börja dra i. Så han dök ner i Stockholms undre värld på jakt efter Doris mördare. Under tiden hemma i Lund fick mamma Dorothea och pappa Wilhelm de fruktansvärda nyheterna om sin förstfödda älskling Doris som hade anträffats död.
Vad tragiskt.
Man saknade dock medel för att ta hem kroppen så de kunde inte ge sin flicka en ordentlig begravning. Mörkret.
Ah.
Och det här kan jag säga, alltså, om man inte kan bekosta en begravning så kommer det att lösa sig nowadays.
Idag, ja.
Ja, men på den tiden, det där var ju, det skär ju i hjärtat.
Men man kanske ändå kan upplysa om det kanske finns andra som befinner sig ändå i den här situationen idag. Alltså kostnader för en begravning, det tillfaller ju dödsbot att så att säga reda ut. Och saknas det ekonomi för att bekosta ens begravning, då kan man söka ekonomiskt bistånd i kommunen där den avlidne var folkbokförd.
Jag kan säga att jag har lyssnat på en jättegripande podcast, det är säkert 10 år sedan.
Aha.
Den skådespelaren Per Ragnar, vet du vem han är? Han ingår i ett litet gäng som ger människor som inte har någon, där ingen trädde fram. Du har dött i ditt hem, du har legat 3 månader, ingen sak, det finns inga anhöriga. Men du ska ändå begravas. Då är det Per Ragnar, det finns ju säkert fler, han kanske har slutat, men lite människor. Då går de in i den här personens hem och utifrån det de hittar på platsen så gör de en tolkning. Den här personen verkade gilla blått, kanske. Den lyssnar på sån här musik och sen ger dem en värdig begravning. Så han läser en dikt, Per Ragnar. De har med de här medlen då köpt blå blommor till kistan. Utifrån någon skivsamling så bara verkade eventuellt gilla, inte vet jag, Lillbabs. Vi spelar en Lillbabs låt. Du vet, man försöker ge personer. Det är så fint så att man bryter ju nästan ihop. Tänk att folk har det som jobb.
Otroligt.
Att sitta och läsa dikter på begravningar till människor man aldrig har träffat.
Det skulle jag kunna vilja göra.
Ja.
Det känns fint.
Det känns väldigt fint. Nåväl, journalisterna hängde som klasa där runt föräldrarnas hus, eller lya. Och Doris minne svärtades ner av journalisterna som ville sälja lösnummer. Men för konstapel Knut var de här skrivna ändå bra. Han fick in rätt många tips, såklart bra och som vanligt en hel del värdelösa också.
Mm.
Man började nysta i Doris sista månader vid livet. Det hade florerat såklart en hel del karar, rika och besuttna finansmän.
Besuttna?
Och diverse, ja. Okay. Det är som en gal soffa. Och militärer från Östermalm. Som gärna betalade för att ligga med en fattig ung flicka från landet. Knut grep ganska snart en man som pekades ut som att ha varit Doris Hallik. Och vittnen, det kom in lite tips om att den här mannen då ska ha hotat henne till livet flera gånger. Han nekade dock i sten och han visste inte själv vad Doris hade tagit vägen. De hade bråkat och skilt som ovänner. Vid en husrannsakan hemma hos den här Halliken så hittar man en lista över 50 namn som var dedikerade som Doris kunder. Idel förmögna män och vivörer av värsta slag. Och polisledningen gjorde sitt bästa för att allt skulle skötas snyggt, för att fint folk fick inte störas eller svärtas ner.
Ja, men alltså, vad fan.
Ja.
Alltså det här tycker
alla
jag är lika lite...
inför lagen.
Nej, men alltså det här tycker jag är faktiskt lite deppigt. Och jag kan ju faktiskt dra vissa paralleller till exempel Katrin da Costa-mordet som sammanföll med Palmemordet, ett ministermord. Och där en kritik har varit att da Costa inte fick samma resurser som Palmemordet. Eller rättare sagt att hennes utredning blev drabbad på grund av att ett ministermord skedde i nära anslutning. Alltså det är ju...
Det är bedrövligt.
Det är bedrövligt.
Bedrövligt. Och det som är glädjande nu är att den unga utredaren konstapel Knut, han ger fulla fan i huruvida de kände eller inte.
Mm-hmm.
Han slängde in dem en efter en på polishuset för förhör.
Uppfriskande!
Uppfriskande! Men, nu ska det vara något ännu mer uppfriskande. Han tänkte, jag måste rocka brallen av dem. Så varje person som han haft inne på förhör släpade han med ner i kryptan och lät dem stå och titta på den här förruttnade kroppen innan jordfästningen. Han hoppades på att den här synintrycket skulle ge dem en sån rejäl örfil att de skulle tvinga fram en bekännelse ur gärningsmannen.
Innovativt på något vis.
Ja,
om än men inte det enda så etiskt fick... kanske.
Nej, och det enda han fick var spyor, sammanbrott och klena tårar. Ja, bevisen var otydliga. Och några män greps och hölls några dagar och släpptes ut och sådär. Men eftersom man inte hade ett dödsdatum så kunde man inte heller börja jämföra med männens alibi. Det är ett jättestort problem att inte lista ut. Alltså om du inte har dödstidpunkt, du har inte var kroppen faktiskt dog och inte vilket sätt, då är det jättesvårt att pröva olika typer av teorier. Så att ditt jobb är ju väldigt, det är därför utredarna oerhört gärna vill få när, ungefär, om det är så är bara ett intervall, kan du säga ungefär när den här kroppen dog? Var det på den här platsen eller har den blivit flyttad så att man har någonting att jobba ifrån utifrån andra tips och iakttagelser och spaningar och sådär?
Ja, men alltså om dödstidpunkten är fel eller inte alls kan fastställas, till exempel om kroppen är stadd i kraftig eller för kraftig förruttnelse. Ja, men då kan man ju inte, alltså då, det blir mycket, mycket svårare att utreda en persons förehavanden vid mordtillfället och sådär. Du kanske inte ens kan utreda om en person har haft alibi eller inte vid tidpunkten för brottet. Så att, ja, det här är problematiskt.
Det är väldigt problematiskt för Knut här. Däremot så började man kartlägga då hennes sista tid i livet. Och det var mer och mer en gåta. För att under försommarveckorna då verkade hon ha genomgått någon form av förvandling. Mm-hmm. Hon började dyka upp i nya kläder. Hon hade någon stor plym på en dyr hatt. Hon hade guldörhängen på sig. Mm-hmm. Och till och med en diamantprydd brosch. Och allt verkar rimma ganska illa mot den här tidigare berättelsen om att hon var helt urfattig. Mm. Och att den här Halliken snodde varenda krona av henne. Så att Knut började tycka att det är någonting som har hänt här.
Mm.
Han fortsatte vända på varje sten och ramlade till slut över Dolly.
Jaha.
Dolly var likt Doris en så kallad nattfjäril.
Mm.
Flickorna hade varit oskiljaktiga hela våren.
De alltså
hade
prostituerad ska man väl säga då.
Ja, det kallades nattfjäril på den här tiden. De hade glidit runt på Bernsalonger med rika män, glada, de smuttade på champagne och gubbarna tafsade klumpigt på deras unga kroppar, hade vittnen uppgivit. Mm. Och då stod det klart för Knut att Doris verkar ha hittat någon form av likasinnad kumpan på slutet. Och det verkar ändå som att de hade, från att vara prostituerade, börjat lura pengar av Stockholms elit och levt loppan.
Mm-hmm.
Alltså, kan man kalla det 1910-talets sugar dating?
Ja, det låter ju onekligen så.
Lite så. Doris hade också vid ett tillfälle varit häktad, misstänkt för tillgreppsbrott mot Stockholms
Doris,
finaste juvelerare.
Inte Dolly. Nej, Doris.
Nej, Doris. Mot Stockholms finaste juvelerare. Hon var ju galen i glitter, det visade ju här på slutet. Och hon hade faktiskt gått in på en juvelerare och lurat expediten att hon var grevinna och hade då fått den här expediten att ta fram de absolut finaste juvelerna.
Oj.
Och detta hade hon smugglat ner i fickorna och lämnat platsen, men då senare blivit gripen. Mm. Och Dolly skulle ha varit med vid de här tillfällena. Så att det verkar som att det var lite Thelma och Louise.
Ja, faktiskt.
Ja. Juvelerna hittades inte och hon släpptes. Dolly fick ju då sitta i förhör med Knut. Hon såg från början ganska godtrogen ut, men han tyckte att det fanns någonting där inne i blicken som var det lite jävla ranamma.
Men bakom. För bara fråga, var hon misstänkt på något sätt eller var det som vittne eller som hon förhördes?
Dolly? Mm. Nej, nu för tiden skulle man nog kalla det att hon hördes upplysningsvis eftersom hon har sett så mycket med Doris i hennes liksom, sista tid i livet.
Mm. Mm.
Och att hon verkar också ha varit en del av Doris förvandling. I alla fall varit en del i den resan att från det ena till liksom vara lite jetset på slutet. Mm. Så man ville väl höra här med Dolly vad hon hade att säga om det hela. Och Knut tyckte att hon var ganska lömsk, men han kunde inte sätta fingret på det. Så att han lät då, och det är väl rimligt, det ska man göra som förhörsledare. Hon fick helt ofärgat berätta sin version. Hon hade sett Doris för sista gången den 15 juni och sedan dess hade allt varit tyst. Och nu när hon hade fått reda på att Doris var död, då hade hon brast ut i gråt inför Knut och kastat sig upp i hans famn. Ja. Knut, han snokade runt och på värdshuset ute i Nacka, då hade han fått tag på vittnen som hade sett Doris och Dolly tillsammans umgås med sedelprasslande män. Ja, de hade liksom, vad heter det, den stora pluskan med sig.
Mm.
Och även in i stan fanns det vittnen om att Doris hade varit vid liv i slutet av juni. Och hon var ett bekant ansikte för många inne på de fina krogarna. Och där hade hon alltid varit tillsammans med Dolly.
Och det här var, du säger nu juni, och det var 17 juli tror jag.
Juli, ja.
Som
exakt.
Doris hittades.
Det är bara ett par veckor kvar. Två veckor kvar kanske.
Mm. Mm.
Nu kom Knut att tänka på att de här smyckena som hon var misstänkt för att ha stulit hos juvelerarfirman som Doris satt häktad för, de hittades ju inte. Hon hade dem inte på sig. De gjorde husrannsakan i hennes hem. De fanns inte heller där. Så han började fundera på var alla de här smyckena var. Någon kanske hade stulit dem efter brottet, för att det liknade ingen vanlig lustmördare, tyckte han. Och hon var inte våldtagen, hon var inte skändad liksom kroppsligen på något sätt. Och han tyckte inte att lustmördare heller brukar lägga så mycket vikt vid att stjäla saker ifrån dem.
Mm.
Det hade gått halva sommaren här nu, liksom augusti, september, och han hade misstänkt varenda pervers torsk i hela Stockholm.
Mm.
Och nu började han faktiskt rikta ögonen mot att det kanske är så att gärningspersonen trots allt är en kvinna.
Mm.
Och sen så tänkte han också så här att inte skulle en rekorddelig man snöra ett litet tunt skosnöre runt halsen på en tunn kvinna och stoppa mossa i hennes luftvägarna när han borde ha tagit sina starka händer för att krama livet ur sitt offer, tänkte Knut.
Mm.
Vad säger du om det här?
Ja, men alltså,
kvinnligt och manligt modus vid strypningar.
Ja, vi måste vi måste väl börja med att konstatera att det är ganska ovanligt med kvinnliga mördare, och särskilt när det gäller vuxna kvinnliga offer.
Mm.
Ja. Och allra helst om det gäller ett strypningsmodus. Ja. Jag menar, vad det gäller barn så är det ju vanligare, det har vi ju pratat om. Mm. Men vuxna kvinnor, nja. Och för övrigt, vad skulle man tänka sig för modus? Eller motiv? Vad skulle hon vinna på?
Det låter ju som att
mörda henne.
Det låter ju på Knut i alla fall som att han börjar leka med tanken att Doris har kommit över massa juveler. Dolly älskar också juveler. Av någon anledning skulle då Dolly ha mördat Doris, kommit över hennes smycken, stulit dem ifrån. Jag tänker på de här uppsprättade fodrerna i början. Mm, ja. Det känns ju som att någon har letat efter någonting.
Ja, det är för sig sant.
Men djur sprättar ju inte upp kläder.
Och nej. Nej.
En kvinna som är jetset går inte runt i ett löst hängande foder.
Men då måste man också tänka att en kvinna skulle förmå att då eventuellt frakta eller så att säga manipulera henne ut till den här ön levande. Mm. Och sen mörda henne för juvelers skull. Ja, det kan väl kanske inte uteslutas. Men de få fall jag själv har jobbat med och känner till, när en kvinna har mördat en annan kvinna, så har det uteslutande i de fallen handlat om svartsjuka.
Ja.
Och det kan man väl inte utesluta här? Alltså, att Knut inte har hittat sådana omständigheter betyder ju inte att de inte kan ha funnits, såklart.
De här två vinflaskorna då, som var där också vid tallen?
Ja, men vet man med säkerhet att de är relaterade till det här ärendet överhuvudtaget?
Kunde man göra, kan en rättsläkare söka alkoholmängd i kropp vid den här tidpunkten?
Nej inte vid den tidpunkten.
Nej. Men Knut, han spände bågen och skrek rakt ut. Det måste vara en kvinna.
Jaha.
Cheferna var lite så här knorr. Alltså vid den här tidpunkten, för du pratade om att det är skillnad nu, men vid den här tidpunkten, då var kvinnor sköra och blyga violer. Inte mördare. Det var helt uteslutet att kvinnor skulle kunna vara lika uteslut som att kvinnor var poliser vid den här tidpunkten. Mm. Knut lät ändå häkta Dolly som misstänkt för mordet på Doris Lövdahl mot hennes nekande. Och bevisen, precis som du är inne på, de har ju inte så himla mycket som pekar på Dolly mer än att möjligtvis en halvrackig indiciekedja.
Mm.
Alltså en tänkbar motivbild såsom rånmord.
Mm.
Och domaren viftar bara bort Knuts utredning som ofullständig, full av indicier. Dolly dömdes i alla fall för 4 månaders straffarbete för diverse små juvelkupper. Hon var tydligen också i branschen.
Mm.
4 månader senare traskar hon ut och hon går raka vägen till konstapel Knuts kontor, sparkar upp dörren och med skarp blick frågar hon: "Tror du fortfarande att det var jag?" "Ja, det tror jag", svarade Knut.
Mm.
Hon svarade ingenting, vände på sin klack, gick iväg och syntes aldrig mer i Stockholm eller Sverige. Det visas att Dolly direkt därefter emigrerade till Amerika och försvann någonstans i Mellanvästern. Och mordet förblev olöst.
Otroligt. Oj.
Vem var det då? Vem tror du? Var det hon?
Alltså utifrån det du har vaskat fram och redogjort för så håller jag mig väldigt tveksam till det. Alltså det har ju inte framkommit något tydligt motiv. Det har inte framkommit några tydliga liksom kvinnliga kännetecken i moduset, även om det inte behöver vara så att säga obligat. Men jag är tveksam alltså. Jag känner mig
inte övertygad. Jag är absolut inte heller övertygad. Det som försvårar lite, det är hur Dolly själv beter sig.
Mm.
Utifrån det man kan researcha fram. Alltså där, hennes personlighet gör liksom henne nästan... hon borde ha gjort på något annat sätt. Om man blir gripen för 4, eller om man får sitta inne för 4 månaders juvelkupp, inte kutar man tillbaka till konstapeln som låg henne i haserna och frågar: tror att det var jag? Ja, det tror jag. Och då drar man, flyr man från landet. Det är konstigt i alla fall.
Ja, det är lite konstigt. Men samtidigt så måste man ju förstå att hon kan ju ha suttit frihetsberövad för ett brott hon inte har begått. Och varit förbannad, helt enkelt.
Ja. Ja.
Och sökt upprättelse.
Det är så många mord vid den här tidpunkten som jag tycker aldrig får någon uppklarning.
Mm. Så är det.
Vad har vi nu, uppklarningsprocent på mord?
Alltså jag har inga nyaktuella siffror, men den är ju ansedd som hög. Inte bara exakt. I Sverige utan i många andra delar av världen. Alltså vi pratar ju över 90% kanske på dödligt våld. Och det är ju bra, såklart.
Det är jättebra. Det var det nog inte 1910.
Nej, och den har blivit lägre idag tack vare, eller på grund av, ska jag säga.
Gängskjutningarna.
Ja, precis. Ja.
Där snackas det inte så mycket. Men jag tror att sett till de här historiska casen vi gör, det är nog väldigt många mord som inte blir lösta. Men jag får också en ganska stark känsla att det satt nog rätt mycket mer oskyldigt folk i finkan.
Ja, men man kan inte bortse
ifrån. Det
krävdes
inte lika Nej, det verkar inte krävas lika mycket robust utredning på den tiden, utan det var mer en känsla av någon konstapel, bara kasta in.
Ja, men dels är ju, beviskraven är ju andra idag, men det beror ju också på de möjligheter vi har att utreda brott idag som vi inte hade
exakt,
då.
Metoderna.
Bland annat de kriminaltekniska, men också många andra, jag menar spaningsmetoder och you name it. Vi har ju helt andra förutsättningar idag.
Det hade ju varit otroligt intressant. Ta in Dolly på ett förhör. Känna henne på pulsen. Bara så här, du har varit liksom i Doris umgängeskrets. Mm. Känna lite på pulsen. Sparka ut henne. Koppla på avlyssning. Spana på henne och se vad hon gör.
Mm.
Alltså det är, man gör ju så mycket annat nu för tiden.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja, men det var det. Doris är död. Det kan vi konstatera.
Det kan vi konstatera, och tyvärr så är väl Doris död att betrakta som ett ouppklarat och därmed ett kallt fall, tyvärr.
Ja.
För att Dolly dömdes ju aldrig för mordet, hon dömdes för juvelstölder.
Ja, exakt.
Mm.
Och jag kommer att åka till Kältorpssjön och jag kommer att ta mig till denna ö. Så ska
Men gud, försöka vad spännande!
Tänk att jag ska försöka, för att det finns ganska väl beskrivet hur de gick upp.
Oj.
Jag ska försöka lista, kanske kan jag hitta den här jävla tallen.
Det skulle vara så spännande att veta mer om den här ön. Verkligen.
Jag kanske lägger en geocache där som heter Doris död.
Ja, det tycker jag. Gör det.
Ja.
Ja,
du har planerat en lista.
Jag har planerat en jätteviktig lista. Men ska vi bjussa på lite samhällsinfo först?
Ja, jag skulle verkligen vilja puffa för att vi är nominerade till årets debut i Adlibris-priset.
Bra.
Och det här tycker vi är så stort. Vi är lite nippriga inför detta. Men vi vet ju att det är så många av er som har läst boken. Och om du har läst boken och tycker att den var årets debut, så skulle vi bli superglada om du googlar fram Adlibris-priset. För att det är en jury som nominerar. Men sen är det folkets röst som avgör vilka som är årets debut. Mm, mm. Så gå gärna in och rösta på vår bok där. Det vore kul, tycker vi.
Väl sagt!
Mm.
Mm.
Vad har du mer?
Nej, det är väl det här gamla vanliga, det som jag brukar få ta. Det vill säga att det går bra att kontakta oss.
Det går bra att swisha mig, tror jag du skulle säga.
Ja, det också. Men skriv gärna på hej@ljungdahlochjinghede.se eller för inte ta en titt på Instagram. Ljungdahl och Jinghede heter
det där. Det är där jag kommer lägga upp bilder från Kältorpssjön. Det är på Insta.
Det här ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja.
Ja, härligt.
Men nu Anna, nu kommer en jätteviktig lista på, är det tema död eller tema kön? Det är där vi, eller djur.
Den kommer nu.
Annas jätteviktiga lista.
Nej, men idag blir det någon slags mashup. Alltså, lag och rätt är något som vi har ägnat oss åt ganska mycket i den här podden, eller hur?
Men
även djur. har ju varit ett återkommande tema. Så varför inte göra en kombo här och prata om djur som har åtalats genom historien? Alltså,
åtalats?
Ja, ja, ja. Du hörde vad jag sa.
Lagfört?
Ja, djurrättegångar alltså. Det här, det kanske man inte förstår, men det här är ett fenomen som har varit ganska vanligt i vår historia. Särskilt mellan 1300- och 1500-talet. Och jag ska ge cred här, för att jag har blivit tipsad om det här fenomenet av en mycket uppskattad lyssnare.
Prominent person, Leif Brink.
Ja. Jag kommer börja med plats nummer 5. Och jag har kallat den för Björnen sover. För det här är då det mest moderna fallet i min lista. Och det inträffade 2008 i Makedonien. Det handlade då om en björn som alltså attackerade en biodlares, vad heter det, kupor, va? Och snodde all honung som fanns.
Nej, men mors lilla Olle, eller vad heter han?
Ja, just det.
Bamse.
Just det. Det är farmor på berget.
Dunderhonung. Som... Ja.
Ja, och det här blev någon form av rättslig prövning i det här caset. Biodlaren var ju uppbragt. Han hade förlorat all sin honung här. På grund av björnens svinerier.
Men björnen kan väl inte vara tilltalad?
Nej.
Eller någon som har ansvar för björnen?
Det var det som var problemet. För att björnen dök nämligen aldrig upp. Men han blev dömd i sin frånvaro i den här rättsliga prövningen. Och eftersom man inte kunde förvänta sig då att björnen själv skulle kunna ombekosta kostnaderna här som, till biodlaren, så gick staten in och betalade ersättning och skadestånd.
Men vänta, ska man förordna offentlig försvarare till en björn? Gunnar, vad har du på bordet idag? Jag ska företräda en björn innan lunch. Och sen har jag en igelkott här som, gjort, som någon klev på som har fått hälsporre. Ska företräda efter lunch. Vad är det här? Är det din värld som är din research idag?
Ja, fråga inte mig. Alltså den här veckan ligger allt ansvar i knät på vår lyssnare här som har tipsat. Nej då. Nej. Alltså... Låt er inte förledas att tro att det här inte har hänt. För att djurrättegångar har hänt.
Okej, Makedonien 2008.
Ja, vi kastar oss nu tillbaka till 1700-talet och den napoleonska eran istället. Eller ja, slutet 1700, början på 1800 var det väl egentligen om sanningen ska fram. Då var det ju minst sagt lite spänt mellan fransmännen och engelsmännen. Men så bar det sig inte bättre att ett franskflaggat skepp kapsisade utanför Englands kust och endast en överlevde det här haveriet. En apa. Och ortsbefolkningen då på kusten här var helt säker på att den här apan var en spion. En fransk utsänd spion. Och så fort han tog sig i land, han, det kan ha varit en hon också. Det låter ju osagt. Så fångades hen in och då höll man en, vad det beskrivs som, improviserad rättegång. Så den var kanske inte så formell trots allt.
Men utfallet... Apan kölhalades och sen var det bra, eller?
Ja, den befanns skyldig till då spioneri och hängdes.
Nej.
Plats nummer 3. Det finns ett djur som återkommer ofta i de här sammanhangen än andra. Det blir man snabbt varse om man läser på lite här. Och det är grisen. Orm. Nej, det är grisen. Ja.
Mm-hmm.
Och ett exempel då som härstammar från 1494 handlar om en gris som greps. Strax öster om Paris.
Var det skuldekopplingen som gjorde det?
Gåshalsen i Frankrike. Och den här grisen, den hade alltså lyckats ta sig in i en koherdes domäner i en stuga. Och där hade grisen strypt Och fullständigt vanställt en liten bebis, en flickbebis som låg i en vagga.
Men vänta, och, vänta. Strypt?
Ja, jag vet inte.
Den en gris har ju en decimeter långt ben med något...
Men den har väl någon form av klövverk.
Och den snörade upp sina kängor, tog bort skosnöret, ja, tog det mellan sina klövar.
Nej, manuell strypning naturligtvis. Den har ju då anbringat sina klövar, heter klövar på en gris? Ja, skitsamma. Över halsen, tänker jag. Ja, för att flickan hade också väldigt fula skador i ansiktet.
Mm-hmm.
Och det fanns vittnen till den här händelsen, alltså... Människor vittnade om att man hade
gåsen, hästen, de har dörrknackat. Hästen golade ner grisen. Gåsen bara, nej, it wasn't me. Okej, förlåt.
Skitsamma, grisen dömdes till döden genom hängning i alla fall. Okej, plats nummer två. Nu ska vi till Basel.
Man satt och hänga alla djur.
Ja, men det var väl kanske det man hade att tillgå då på den tiden. Straff. Rättsligt.
Ja.
Häng med till Basel nu istället och Schweiz. Ja. Nu ska vi till år 1474 och prata om en ung tupp. Alltså
nu, alltså du har en sån hög nivå nu, Abba. Det här, jag tror aldrig du har legat på en högre nivå precis nu.
Jag känner också det. Okej.
Okay. Alltså din range.
Och det
din
ska range.
Du kan liksom svinga dig mellan inälver som friläggs till att du pratar om...
Gud. Jag erkänner. Det här är ett lågvattenmärke. Det kan du inte ta ifrån mig.
Nej, det kommer jag icke att försöka med. Vi har en ungtupp framför oss.
Ja. Oh, wow.
Vad ska hända med den? Vad har den gjort?
Han skolar...
Är det väskryckning?
Nej, han ställs alltså inför rätta efter att ha lagt ett ägg. Ja, nu blir du förvånad. För att alla som har hängt med i biologilektionerna, de känner ju till att tuppar lägger ju inte ägg.
Nej.
Precis. Alltså här kan man ana ett rättsröta. Den här ungtuppen blev alltså falskeligen anklagad för att alltså ha lagt ett ägg och dömdes till döden. Och skarprättaren, han skulle senare uppge att han hade hittat ytterligare 3 ägg i kreaturet. Men det tror jag att vi idag med all säkerhet kan konstatera var en felaktig utsaga.
Det är inte bara så att de såg fel att det var en höna då?
Nej, inte vad jag utläst. Alltså jag har, tro mig, jag har googlat runt här. Man pratar om en kock och en roaster. Alltså det här, det är inte en höna. Det är en tupp. Okej, plats nummer 1.
Så jävla dumt det här.
Ja, det här är faktiskt
väldigt dumt.
Men vänta,
du kan inte bara swisha förbi. Så de kom alltså fram till att en tupp har lagt ett ägg och hade 3 ägg i sig.
Ja, och det var helt orimligt. Ja. Alltså, jag gissar att vi den...
Vad var själva brottet?
Nej, jag tänker så här. Att vid den här tidpunkten då som det här aktualiserades, så alltså det här är 1400-talet, så utgick man väl från att den här var på något sätt demoniserad eller någonting.
Okej.
Det är den enda...
Och hela den här farmen, de hade inte hunnit HBTQI-certifiera farmen, så man fick inte identifiera sig som en tupp.
Nej, det fanns inga ursäktliga omständigheter här, tyvärr.
Okej, vad har du på ettan?
Ja, jag skulle vilja nu avsluta med rättegång där ändå utfallet ändå föll till djurets fördel.
Ja, skönt.
För det tycker jag att man saknar lite på punkterna ovan. Nu ska vi be oss till Frankrike 1750 och stifta bekantskap med Jacques Ferron. som alltså greps ja. Medelst kopulerandes med en åsna.
Jaha.
Mm.
Tackar, tackar.
Han idgade, så att säga, tidelag.
Tidelag.
Med en åsna. Mm. Och vid den här tidpunkten så fann man det inte på annat sätt än att man var ju tvungen att då, så att säga, ställa båda parter inför rätta. Både åsnan och Jack.
Vad hade åsnan gjort?
Ja, man förstod väl inte bättre då.
Gått och svassat?
Ja, men det var väl inte helt
lagt
uppenbart.
Lagt sig till bud, så att säga.
Ja, vad vet jag. Men
satt sig själv i manmakt. Ja, förlåt. Jag bara brainstormar här.
Ja. Lyckligtvis får man ändå säga, så fann rätten att åsnan alltså inte av egen fri vilja deltagit i sin husses, eller vad det nu heter när man äger en åsna, aktiviteter. Och friades. Däremot så blev Jacques Fron dömd till döden genom att sättas i brand för detta brott.
Det klär man ifrån hängningen.
Just det, så här överlevde då åsnan.
Åsnan.
Mm.
Ja, och så fick han brinna upp.
Mm.
Ja.
Det är så olika det där hur man ser på saker och ting, men så här gick det till förr.
Men vissa ska inte avlas på, känner jag.
Nej, det är
åsneknullare är en av dem som vi inte behöver avla på.
Ja, definitivt.
Spontant.
Definitivt. Ja, det var veckans jätteviktiga lista.
Där satt den. Där satt den. I skåpet, Anna.
Ja, det tycker jag. Den här listan känner jag mig stolt över.
Ja, det ska det vara. Mm. Det ska det vara.
Mm.
På måndag är det måndag. Och då kommer det att bli en veckans spaning. Vi gör ju så på måndagar. Då går vi emellan med en floss. Och då spanar vi på någonting som Meta skickar till oss. Och sen så blir det torsdag igen några dagar senare. Och då är vi tillbaka med ett nytt krimavsnitt. Som vi idag inte riktigt vet än vad det ska bli. Vi har inte bestämt
det är
oss.
Högst oklart. Men det kommer bli något bra.
Det kommer bli jättebra. Och tills dess tar ni hand om er så himla mycket. Nu ska jag gå och dricka lite glögg och äta en pepparkaka som min son har förberett som kvällsfika.
Gud, vad trevligt.
Ja. Puss och kram på er.
Puss, puss.
Hej. Bye.